Ögonvittnen har ett mycket stort värde och kan väl knappast överskattas när man ska belysa händelserna. Men frågan blir ju också den här. Hur mycket har man sett? Hur mycket har man förstått? Hur mycket har man fått med? Vid Jesu kors, där var bland hans lärjungar några kvinnor och Johannes som såg händelseförloppet. Och det är naturligtvis oerhört värdefullt. Men vad betyder nu Jesu död och uppståndelse för oss människor och för oss hans lärjungar? Ja, den insikten är inte lika lätt fångad, utan här behövs uppenbarelse från Jesus själv för att förstå innebörden av Jesu död och uppståndelse. Och då har vi genom Guds nåd fått brevlitteraturen i vår bibel, som beskriver ingående betydelsen av hans fullbordade verk på Golgata. Emmausvandrarna, de var på väg bort ifrån Jerusalem mot Emmaus på uppståndelsens morgon. Och de samtalade om vad som hade hänt med Jesus. Det var minst sagt rådvilla. De hade tydligen inte varit med själva vid Golgata, men hört om det från andra. Hur överste prästerna och rådsherrarna hade utlämnat Jesus till korsfästelse. Men där under vandringens gång så kommer Jesus och går med dem. Men deras ögon var tillslutna så de kände inte igen honom. Och Jesus får delgett deras bekymring och deras förundring över händelserna. Jesus var korsfäst, men några kvinnor hade varit vid graven och sett en syn, en änglasyn. Och änglarna hade sagt att han levde. Och nu var man verkligen i villreda och förundring. Och så kommer Jesus och vandrar med dem. Ja, ett bättre svar på villreda och förundring än att Jesus går med, det finns inte. Han som når hjärtana på sitt mästerliga sätt. Han säger: hur oförståndiga är ni inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat? Måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och så börjar han med denna underbara utläggning av skrifterna, skrifternas vittnesbörd om honom. Han genomgick Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. De säger efter de upptäckt vem Jesus verkligen var: var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss? Jo, Jesu uttydning av skrifterna ger ett brinnande hjärta. Och ett brinnande hjärta är grunden för förståelse. Och så möter han de övriga lärjungarna och öppnar deras sinnen så de förstod skrifterna. Och just detta är så oerhört viktigt. Ett öppet sinne för Jesus. Ett öppet sinne för skrift. fötterna. Och så kommer denna 40 dagars period då Jesus ger sina befallningar till apostlarna som han har utvalt. Och inför vilka han med många säkra bevis tätt sig såsom levande och talade med dem om Guds rike. O, hur angelägen Jesus var att delge dem sin undervisning. Där missionsbefallningen och löftet om den helige ande framträder med all sin styrka och tydlighet. Och så blev han upptagen från oss till himmelen. Och det gick ut allestädes och predikade ordet. Och Gud stadfäste sitt ord med tecken och under. Och de flesta, ja allra flesta, till övervägande del var judekristna med solid grund i Guds ord. Men behövde likväl få ett brev som Hebreerbrevet. Och när Gud så ville nå ut till en hel hedna värld med evangelium om hans son Jesus Kristus, så var det så nödvändigt att i detta vidgade perspektiv ge sann undervisning om honom. Och i Galaterförsamlingarna blev han målad för deras ögon som korsfäst. Och så utväljer han ett redskap, en hedningarnas apostel, Paulus. Och Paulus blev så ofta ifrågasatt, och han måste gång efter gång betona att det han framför är inte hans eget, utan det är Guds ord. Genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Och det är ju så viktigt en tid som denna att inse att det han delger är ingen människolära utan Guds ord, Guds förblivande ord. Galaterbrevet, det är ett frihetsbrev av Guds nåde. Det är inte fyllt av människotankar och människoläror, utan av Guds levande ord som förbliver. Och man märker riktigt pulsslagen i meningarna, då brevet framhåller rättfärdiggörelse genom tron och visar på Jesus. Och honom som korsfäst. Vem har nu fått lov att skriva ner och framföra dessa Guds frihetstankar? Ja, det är ju Paulus som var en förföljare men blev en efterföljare av Jesus. Paulus, eller Saulus som han hette, han gick till ytterligheter i sin förföljelse av Guds församling. Han till och med tog till utländska städer för att om han fann några på den vägen, män eller kvinnor, förenbundna till Jerusalem. Och inför detta uppdrag hade han utbett sig brev från översteprästerna där i Jerusalem, som gladeligen skrev under och gav han auktoritet i hans förföljaregärning av de kristna. Vilket brev han hade med sig där att fånga in människor och föra dem bundna till Jerusalem. Ett brev kan innehålla så mycket. Och tänk dig in i vilken nitälskan som bränt sig fast i bokstäverna i detta brev. Och likväl tror jag att den nitälskan som var i hans hjärta var ännu starkare. Det påverkade hela hans andedräkt. Han andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Skulle en sådan kunna bli något i Guds rike? Brevskrivare av frihetsbrev, inspirerade av Gud själv. Ja, då måste det till någon som vrider ur detta nitälskans vapen ur hans händer. Men det räcker ju inte med att bli neutraliserad och mista vapnet. Det måste ju ske något med honom själv. Ske något i hans inre värld. Och det, ja det skedde när han mötte Jesus där på Damaskusvägen. Ljusskenet gjorde honom blind och han faller till marken. Och den självsäkre, starke Saulus av Tarsus mister greppet av både sig själv och sin förföljare gärning. Han frågar med darrande stämma: vem är du, Herre? Jag är Jesus som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden, så ska det bli sagt vad du har att göra. Och så leds han in där till den raka gatan där i Damaskus. Och där i staden hade Gud en lärjunge vid namn Ananias. Och i en syn hör han sitt namn nämnas av Herren: Ananias. Villigt kommer svaret: här är jag, Herre. Och så får han instruktionerna: stå upp och gå till en gata som kallas Raka gatan och fråga Judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus. Ty se, han beder. Och han har sett i en syn att du, Ananias, kommer till honom och lägger dina händer på honom för att han ska få sin syn igen. Men då drar Ananias öronen åt sig och säger: Herre, jag har många hört hur mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem. Och nu, ja nu är han här med fullmakt från överste prästerna att fängsla alla dem som åkallar ditt namn. Men så kommer Guds underbara tilltal till denne lärjunge Ananias: gå åstad, till denne man är med ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar, konungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ja, då kom Ananias på fötterna och gick till huset och la sina händer på honom och sa till honom: Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus som visar sig för dig på vägen där du färdades, han har sänt mig till dig för att du ska få igen din syn och bli uppfylld av helig ande. Ja, Saulus, han miste syn för det gamla, men fick syn för det nya i Jesus Kristus. Och när han i Galaterbrevet beskriver detta under som skett med honom, så säger han att Gud täcktes att uppenbara sin son i honom. Och vi läser från Galaterbrevets första kapitel och 13:e vers. Ni har ju hört hur det var med mig medan jag ännu vandrade i judiskt väsende, att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den. Ja, att jag gick längre judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskare för mina fäders stadgar. Men när han som alltid från min moders liv har avskilt mig och som genom sin nåd har kallat mig, täcktes i mig uppenbara sin son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom. Då begav jag mig strax och stad. Jag rådförde mig inte med någon människa. Vi möter en oerhörd uppenbarelse av Jesus. Inte i omgivningarna, men i honom. Han fick en klarhet i vem Jesus var och kom in i Guds plan med sitt liv. Vilken förvandling! Nu skulle han förkunna evangelium. Evangelium om den tro han förut ville utrota. Och överste prästernas fullmakt rev sönder oss samman vid mötet med Jesus. Inga fler skulle infångas och föras bundna till Jerusalem. Men nu skulle det skrivas frihetsbrev om friheten i Jesus Kristus. Gud är på förkant med händelserna. Det kommer aldrig bak på honom. Redan där i moderlivet avskildes han för sin stora uppgift. Och även om det blev en motsatt vandring mot Guds plan och Guds vilja under många år, så nåddes han av kallelsen och det blev en fullständig omvändelse i hans liv. När Jesus uppenbarades i honom. Vi har så lätt att se på förföljarna och de ogudaktigas utsvävningar. Men Gud kan av den värsta buse göra sig ett redskap till hans ära. Där i omvändelsen sker sinnesändringen med en uppenbarelse av Jesus och Guds plan från moderlivet kan förverkligas. När vi utlägger texten så är det ju Guds ord vi predikar. Den som är sänd, han talar Guds ord. Och inspirationen, ja det är den helige ande. Samma ande som var över textförfattarna. Och det gör att förståelsen blir underbart klar. Med den helige ande som påminner oss om vad Jesus har sagt. Underbart och nödvändigt med denna smörjelse från Gud. Men så har vi apostlarna som vi möter på Bibelns blad. De fick ett utvidgat uppdrag att förvalta Guds hemligheter. Vad som varit fördolt i flydda tidsåldrar skulle nu uppenbaras och ge oss en underbar insikt i Jesu försoningsverk, dess omfång och dess betydelse. Vi tar med från Efesebrevets 3:1. För den skull böja mina knän, jag Paulus, som till gagn för er, ni hedningar, är Kristi Jesu fånge. Ni har väl hört om det nådesuppdrag av Gud som är mig givet för er räkning. Hur genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivet. Och när ni läser detta kan ni därav förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet, som under förgångna släktes tider inte har blivit kungjord för människors barn, så som den nu genom andingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter. Jag menar den hemlighet att hedningarna i Kristus Jesus är våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet. Detta genom evangelium var tjänare jag blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft. Ja, säger han, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outransakliga rikedom och att lägga i dagen hur det råslut har blivit utfört som tidsåldrarna igenom har såsom en hemlighet varit fördold i Gud, alltings skapare. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hans beslut varit från tidsåldernas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Och i honom kan vi med tillförsikt frimodigt träda fram inom tron på honom. Därför ber jag er om att inte följa modet med mina lidanden för er. Det länder ju er till ära. Vi möter här en sann ödmjukhet hos den knäböjande Paulus inför Fadern. Det är väl så att ju större ödmjukhet inför Gud, desto större tjänst inför människor. Och han säger åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outransakliga rikedom. Auktoriteten i breven är lika stor som i den övriga skriften. Låt oss aldrig betvivla detta. Det är uppenbarelse från Jesus Kristus. Vi har en annan apostel som också fick skriva ner en uppenbarelse från Jesus Kristus. Jag tänker på Johannes och uppenbarelseboken, där det heter, detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Och medels ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes, som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Ja, uppenbarelsebokens auktoritet är få kristna som betvivlar. Men låt oss aldrig glömma att breven vi har i Bibeln har samma auktoritet, en uppenbarelse från Jesus Kristus. Gud har många tjänare som fått tjäna Gud genom att delge oss Guds ord. Då inte minst dessa som fått nedskriva breven vi har i vår Bibel. Och de har alla det gemensamt att det är ett nådesuppdrag det fått sig givet. Att förmedla uppenbarelsen från Gud, uppenbarelsen från Jesus Kristus. De fick nåd att skriva ned sina brev och sända dem till de tilltänkta mottagarna. Men Gud, han hade ju så mycket större perspektiv. Han ville att hans ord skulle nå ut till alla människor. Och därför har vi denna underbara tillgång till dessa brev. Helt in i våra dagar. Det berör oss på djupet av våra hjärtan och ger oss en underbar syn på Jesus. Gud välsigne dig i läsningen och tillämpningen av dessa gudomliga skatter.
Skriften att Jesus kom in i mitt hjärta, tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet dog just för mig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet dog just för mig. Skrifternas Jesus i ordet mig lärde, alla som tror må i korsdöden gå. Och i mitt hjärta en längtan jag närde, döpas till honom i Guds kraft uppstå. Och i mitt hjärta en längtan jag närde, döpas till honom i Guds kraft uppstå. Skrifternas Jesus i anden mig döpte, då jag i tungor fick prisa min Gud. Helighetsdräkten med blod åt mig köpte, nu har jag blivit hans älskade brud. Helighetsdräkten med blod åt mig köpte, nu har jag blivit hans älskade brud. Skrifternas Jesus på skyar skall hämta, snart ifrån jorden sin blodtvagna här. Himmelens klocka så nära att klämta, skrifternas Jesus vi ser som han är. Himmelens klocka så nära att klämta, skrifternas Jesus vi ser som han är.